Biffen, jag har hört att den stil som du har haft så länge som vi har känt varandra just nu trendar.
Absolut, och idag har jag kanske liksom till och med lite extra, jag har sminkat mig extra trött bara för er. Det här, ja, alltså den här tired girl makeup trendar.
Det är det som trendar.
Jätteunderligt att nu ska man sminka sig så att man ser trött ut. Det är liksom inne.
Ja, jag har så mycket att säga om det här. I takt med att då trender och tendenser som att det är pinsamt att ha kille, eller att om man är en kille så är det jättetöntigt om man läser, eller det är töntigt om man inte läser, avlöser varandra, så får en massa unga killar utlösning på egen hand. Ensamma sitter de och runkar framför sin skärm. De kallas gooners och de ska jag tala om idag.
Hui.
Peter, i England är man begeistrad över den finländska sisun. Men du, vår man i Sverige, du som faktiskt känner Finland ut och in, håller du med?
Efter fan om jag håller med. Alltså, de ställer sig frågan, kan den finska sisun rädda Europa? Och då är det tidningen Economist som menar det i en krönika att sisu är precis just det vi behöver i de här bistra, mörka tiderna. Skitsnack, säger jag. Sisu är precis det som höll på att krossa mig.
Biffen Ahonen, scenen är din. Varsågod.
Ah, tack. Jag har som sagt, märker ni att jag har liksom lite sminkat mig så här extra trött. Fast jag har nog stigit upp 5:30 på morgonen så jag är på riktigt ganska trött och sliten. Men liksom, ja, äntligen så är vi trötta gamla människor och trendiga för den här senaste looken som ungdomarna försöker uppnå, den här tired girl makeupen som egentligen bara går ut på att sminka så att man ser lite sjuk ut med brun ögonskugga i pandastil, och sen när man har satt på mascara så kan man lite gnugga sig igen i ögonen, och sen när man vill se så här extra död ut så kan man använda concealer som läppstift som vi gjorde det i början av 00-talet när vi skulle få till Hesaren och ragga. Du kanske minns det.
Ja, jag vet inte, lite concealer, alltså det där att man lagar typ så här, är det så här brun kräm?
Nej, utan textstift så att liksom läpparna blir helt så här liksom hudfärgade och fula.
Alltså så här typ som om man har finnar som man sätter på?
Ja. Uh-huh. Ja. Så, det, så att man ser riktigt äcklig ut.
Så man ser ut som man är lite sjuk?
Ja, alltså det är ju det som liksom pointen, att man är trött och sjuk. Mm. Att man ska liksom se så trött och sliten ut som möjligt. Och först, så, precis som ni säkert, så blev jag glad och tänkte att det här är ju perfekt för mig. Men ännu en gång så krossades det alla mina drömmar av den här insikten att även denna trend är snygg bara på snygga människor. För att du måste ju vara så här sjukt snygg för att kunna vara snygg även när du försöker göra dig ful. Så liksom,
ja.
Jag känner att det här sminket gör mig bara ful. Det är lite som, vet ni det där Instagram-konto? Is it an outfit or is she just skinny? Vart så sjukt smala kändisar visar upp så otroligt fula klädkombinationer som ska få en normal människa liksom inlagd på psyka förbipasserande. Men sen för att de är smala och rika så då är alla sådär, wow, hon är så snygg. Man säger att det ser ut som en uteliggare, men om man är smal och rik uteliggare så då är det helt okej. Och liksom just våra favoriter, The Kardashians, de har ju alltid helt hemska kläder. De, liksom, vem vill gå omkring och se ut som en bormask? Men om du är en rik bormask så då är det liksom, då är det sexigt.
Jag måste där säga att jag måste gå lite närmare kameran och titta hur biffen ser ut. Alltså har du makeat dig?
Jag har makeat liksom. Jag har sån här liksom påsar under mina ögon. Märker ni?
Ja, så det är så här, vi gör ju en podd som är audio, så jag måste förklara då liksom, att du ser faktiskt ganska trött ut.
Tack.
Du har lyckats med din makeup idag.
Tack.
Vem är tröttast då, du eller katten?
Jag tror nog att det är jag, för att katten har spytt nu i flera dagar. Och den gör det att den kommer i sängen och spyr på mig. Ja. Vilket är liksom sådär extra obehagligt.
Kan det också vara en trend?
Det låter som en säkert toxisk relation.
Ja. Det är det definitivt.
Har ni gått i terapi?
Vi ska gå idag. Ja, men ja. Det är liksom, vad tycker ni liksom, är det här snyggt nu eller liksom, är det här wow? Att om ni ser mig på gatan och det är sådär, wow, Hitsi, hon är sjukt het när hon ser så där ut.
Jag tänker spontant Kate Moss. Om ni kommer ihåg den otroligt
heroin chic.
Ja. Den gamla referensen.
Ja, men alltså, såg inte hon också jättetrött ut? Var inte liksom, eller så obrydd?
Men hon, Ja, men hon knarkar ju liksom på riktigt. Så jag menar, kanske det är så att man måste liksom sminka sig så att folk tror att man har råd att knarka i den här ekonomin.
För mig är nog den liksom mest tired girl skådisen, eller liksom kändisen just nu är den där, heter hon Jenna Ortega, alltså den där Wednesday.
Just det.
Kärnan, alltså jag det har sett förstås alla delar av Wednesday. Jag har ett barn som vi ser på det. Det är inte bara jag som vi ser på det. Men,
men
finns,
den är bra.
Den är bra. Det finns någonting otroligt attraktivt över denna Jenna.
Mm. Men det, hon är liksom så det är liksom goth, emo, grunge liksom. Så det passar ganska bra liksom i den estetiken.
Men är inte en del av Tired Girl-estetiken den här grunge också?
Definitivt. Grunge utan musiksmaken.
Men jag tycker liksom grunge är ju sådär också att man ska vara såhär shitty. Söndrig och shitty. Och den stilen tycker jag om.
Mm. Plus, alltså som sagt, det passar ju väldigt bra här i vår lågkonjunktursekonomi. Att man kan liksom säga att ja, men det är meningen att jag inte har köpt nya kläder på 7 år. Allt faller isär. Det är snyggt.
Kan man inte tänka sig att grunge som ni nämnde, att det var en motreaktion mot den här glamrocken och glada tiderna med kokain och fest och båtar i Floridas vatten på något sätt. Allt det här framgångssagan. Och sen kom 90-talet och tom recessionen. Då kom också grunge-musiken mycket mörkare, mycket mer introspektion. Kanske ser vi något liknande nu, jag vet inte. Men det här med att vi har haft väldigt bra år. Man trodde att det skulle gå till helvete med covid, men börsen har ju gått strålande.
Och
det finns vissa delar av befolkningen som det går jättebra för, och det här kan ju också vara en slags motreaktion när att vi är på väg någon annanstans.
Mm. Nej, och sen funderar jag också på det, att är det liksom sådär att det går bra för folk och sen så skäms människor för det att ja, men jag är inte ännu, jag är rik och jag är inte i en krigszon, och sen så med sitt utseende så försöker de vara sådär att ja, men det går nog dåligt för mig också.
Eller den där trenden som, vad heter hon nu, Pamela Anderson har anammat det senaste året, att man ska se ut som att man inte har smink. Och den sminkrutinen tog flera timmar. Alltså att sminka sig som att du ser ut att du inte har smink.
Ja, och där också, det där fungerar ju bara för liksom snygga människor. Det är liksom normala människor, det går bara inte.
Men finns det inte också någon sminkrutin som heter Scandi look eller Nordic sminkning? Jag har sett det på TikTok i alla fall. Så sminkar dig som en skandinavisk flicka.
Och du har nu 2 skandinaviska flickor här som för dig, så hur sminkar vi oss då?
Tantar kanske.
Nej, man sminkar sig så det inte ser sminkat ut. Man lyfter fram det naturliga. Det ska vara en väldigt fräsch, naturlig look. Och just det här blonda håret som finns i nordiska länderna är väldigt svårt att imitera med falsk blondering, och det är det man eftersträvar.
Aha.
Ja, precis. Och sen så funderar jag också att kan det vara att man också kanske försöker ge en bild av att man är trött för att man har gjort så mycket viktiga saker för att rädda världen, och så försöker man se lika sliten ut som Elina Valtonen som då på riktigt är jätteutjobbad. Jag tycker hon ser så trött ut varje gång som man ser någon bild av henne.
Otroligt
man
bra.
Jag vill bara krama dig liksom.
Alltså Elina Valtonen, är det hon kanske som, kanske hon bara tired look sminkar sig?
Nej, jag tror nog att hon är på riktigt trött.
Men kan man tänka sig att det är en motreaktion på det här Instagram? Att alla ska se så himla perfekta och ens liv ska vara så vackert och underbart. Och då vill man visa sig att jag är annorlunda, jag är mer autentisk. Jag har inte
riktigt liv.
Jag har riktiga problem, inte bara någonting som ni har kokat ihop där på sociala medier.
Ja, men sen har jag också funderat på det där att alla ser så likadana ut nu. Att kan det vara motslag lite mot det också? Jag var någon månad sen så var jag på en sån här kändisfest. För att liksom alla som är någonting i Finland var där. Och liksom alla var så opererade. Det var liksom helt sjukt. När man såg liksom så här människor som man normalt bara ser på tv eller på sommen eller någonting.
Nu får du namedroppa lite som du visar.
Nej, det kan jag tyvärr inte göra på grund av mitt jobb. Men det här. Men det var liksom så här. Just att det var så många som jag trodde att de använde jättemycket filter på Instagram. Men sen när man såg dem på riktigt så var man bara så här. Att de ser på riktigt ut så där. Liksom, och det var en det här podhost, och ja, alltså jag älskar hennes podd jättemycket, men alltså hon var så opererad, och jag vet att hon är lite på 30, men jag var sådär att hon kan vara 25 eller hon kan vara 65, I do not know, Och sen just att det var så mycket liksom likadana munnar, likadana liksom features, alla ser helt likadana ut. Att man har sagt, hur känner ni igen ens era kompisarna?
Det kanske det är kanske det som är Finland.
Ja, och sen det började jag fundera på sen att när de får barn, så om du till exempel får en dotter som hade råkat få din gamla näsa, så hon måste känna sig helt shit, för hon har sagt att min mamma tyckte att min näsa är så ful när hon hade den, att hon opererar bort den. Så nu är jag helt misslyckad. Så det blir ju också, och här emellan ska jag berätta en fascinerande sann historia från 2012. När Jiang Feng, en man från norra Kina, drog sin fru inför rätten för att hon var ful och han vann. Han fick 120 000 dollar i skadestånd för att han trodde att han hade gift sig med en naturlig skönhet, men sen när de fick barn så misstänkte han först att hon hade varit åtrogen för de här barnen var så sjukt fula. Men sen så kom det fram att den här frun själv också var jätteful, men hon hade gjort plastikkirurgi för 100 000 dollar, så det var lite mer än botox. Innan de hade träffats, hon hade aldrig berättat om det här, så det var så att stackars barn.
Det här är ett reellt problem till exempel i Iran. Det är väldigt vanligt att kvinnorna gör näsoperationer. Och sen så föds barnen med enorma snokar. Mm. Och då blir männen besvikna. Fast de kanske själva har stora snokar, jag vet inte. Men det finns ju hela TikTok-creators som har just den här vinkeln på sina videos. Som man går igenom kända människor och deras olika operationer. Vad som är lyckat och vad som inte är lyckat. Det finns flera stycken som har otroligt skickliga plastikkirurger som har nya tekniker nu för tiden. Till exempel Tom Cruise, eller han har sett väldigt ung väldigt länge. Nu kanske åldern håller på och kommer fatta honom. Men det finns några som går till sådana här som man inte ens ser att de har opererats. Mm. Och sen Bradley Cooper har ju kanske lite för mycket fillers. Kanske lite för mycket och sen kan se jättekonstigt ut.
Mm. Herregud vad alltså vi är utseendefixerade. Jag måste säga att jag hade ingen aning om att det finns ett konto. Var det TikTok alltså att man kan gå och titta?
Det finns hur många som helst som går igenom och visar. Och där ligger ett R bakom örat och det här ser hårlinjen ut. Så här såg hårlinjen ut på Elon Musk 2005. Nu ser det hårlinjen ut på Elon Musk idag. Man kan se tydligt att han har gjort en avancerad hårtransplantation.
God, alltså, okay.
Ja, och där är jättemånga kändisar som man inte alls fattar att de ska vara opererade, men sen när man börjar gå igenom så man säger va? Så det är ju det. Men jag vet, jag kanske lite hoppas på att det, för att alla ser så likadana ut nu, att det kommer mer då tillbaka den här trenden att man ska se naturlig ut, att just något tandglugga och lite konstig näsa. Jag vet såhär supertunna läppar kanske skulle kunna bli trendigt. Det har aldrig varit trendigt tycker jag. Men man ska ändå vara smal.
Jag tror på den här spaningen, Biffen. Jag tror att det kommer att bli smala. Jag tror att den här trenden, Tired Girl, kommer att alltså, bara hålla i nu kanske fram till januari. Och sen liksom på våren 2026 kommer det att komma den där. För Tosempic är ju liksom, det är ju, alltså, det borde vara det engelska ordet 2025 istället för, vad var det?
Ja.
Rage bite. Nej, vad var det?
Rage bait.
Rage bait. Men alltså att jag tror också på det där att det kommer vara, alltså att du ska vara supersmal och du ska ha supersmala läppar och supersmal näsa. Och sen alltså, kommer ni ihåg ögonbrynen på 90-talet? Jag tror att det ska
inga ögonbryn alls. Ja. Men det här, ja, men så här, jag kanske lite så här quirky mening. Men jag tänkte att eftersom vi är ju alla sån här typer med så här bländande inre skönhet och radioansikten. Så det här, så jag tänkte fråga av er att vad är det som ni gillar i era utseenden och vad är era bästa skönhetstips?
Tack för den frågan. Jag bollar över den till Kia.
Jag är helt, alltså jag vad är det här för en fråga? Ska jag säga någonting jag tycker om med mitt utseende?
Ja, ankdammen vill veta.
Oförberedd ska jag svara på det här.
Mm. Ja.
Alltså jag ska säga någonting i mitt face.
Eller liksom inte behöver det vara face, det kan vara helt vad som helst typ.
Min röst.
Ja, det kan det också vara.
Tack. Dåligt svar. Jag ska, medan Peter berättar om det där, vad han älskar med sitt ansikte, så kan jag fundera vidare. Så försöker jag bolla över nu igen till dig, Peter.
Alltså om jag ska vara ärlig så, jag vet inte, jag har precis upptäckt mitt face igen. Jag har på något sätt gått ner en 10-15 kilo senaste året. Faktiskt. Och jag börjar se ut som mig själv. Jag vet inte, när jag tittar på den här bilden, jag ser ut som en mongolisk brottare liksom. När jag var som tjockast. Liksom det bara fluffigt ansikte och så små grisögon. Och så lät jag liksom skägget växa. Det blev tunt. som ett liksom fågelnäste. Och nu är jag på något sätt bara, kylorna rinner av mig, så är jag bara, oj! Välkommen tillbaka.
Mm. Nice.
I see you, I see you. Men det, så jag vet inte om det är så något särskilt som jag tycker om i mitt utseende. Men att jag börjar tycka att det är lite roligt att man ser ut som sig själv igen.
Det där, då måste jag säga någonting. Men jag kan säga att jag tycker väldigt mycket om mitt hår. För det är jättelångt och tjockt. Och jag har inga pengar någonsin att gå till en frissa. Och jag har inte heller inget intresse av att tvätta mitt hår med dyra shampoon. Och ändå tycker jag att det är alldeles otroligt. För jag tycker faktiskt jättemycket om det. Och jag färgade typ aldrig. Och jag gör aldrig något åt det. Och titta hur det bara svallar. Så här kan jag säga nu när vi blir filmade. Underbart. Det är underbart, mitt år. Ja. Biffen, vad tycker du om ditt utseende då?
Jag har bra hy. Jag har alltid haft bra hy. Det gillar jag. Och sen har jag... Jag hade aldrig själv funderat på det, men efter att jag fick en sån konstig komplimang en gång på krogen många år sedan. Det var en typ som kom fram och sa att ursäkta att jag måste bara säga att du har otroligt vackra tänder.
Så, visa dem. Så, får jag se?
Här är
det. Jättefint. Ja. Ja. Wow.
Så det var liksom sådär att men det där var en trevlig komplimang. Så
det är liksom... också genetics. Alltså.
Ja, det är ju det. Fast man kan få till Turkiet och laga dem.
Ja.
Det var någon som hade gjort det och fått in radion liksom. Tänderna.
Gud, ja. Jag förstår inte hur folk funderade vad det där. Det är helt hemskt.
Igår gick jag in på Pornhub och tittade på en video. Genren heter Gunnar Porn Videos. Och jag fick se då extrema närbilder på så här knullande kroppar, pulserande kön, så här som stöter och blöter in och ut, skrik och stön, kläm och sprut. Och jag gjorde inte här för mitt eget runkande eller ens höga nöjes skull, utan faktiskt för att jag är journalist och jag har bara gjort mitt jobb. I tidskriften Harper's novembernummer så har jag nämligen läst om en personlighet med tillhörande sexualitet. Unga män tillbringar timmar framför porr i sådana här goon caves. Det är typ rum med flera skärmar där de jagar ett slags sån här masturberande transtillstånd ihop med andra. Och de här rummen är ombyggda för att kolla porr. Det är liksom skärmar överallt och det de spelar porr 24/7. Och så ser man oftast här Gunnars egen ståkuk i förgrunden. Alltså det ser ut som ett porraltar. Peter och Biffen, finns det någonting som ni tycker att är intressant i min beskrivning av de här, av det här?
Alltså på en antropologisk nivå definitivt, men inte ska jag kanske själv nu vilja gå och titta på sådana, det inte känns lite snudda, men ja.
Jag är imponerad av din journalistiska integritet.
Ja, verkligen.
Att gör det här för vår skull. Nej, jag vet inte, jag har precis också liksom snubblat över de här, vad heter de, Gunnars?
Ja.
Nej, men det är på något sätt, jag känns som att det är liksom lite grann den här samma genren som manosfären, samma som de här incels. Man har en väldigt förvriden kvinnosyn, man tvärtom inte vill ha kontakt med verkliga kvinnor, utan man söker den här artificiella versionen. Och dessutom någon slags av bekräftelse i det här manliga kollektivet när man runkar. För när du beskrev det där så tänkte jag genast på det här som i Sverige kallas för runkbulle.
Ja, ah, när man runkar tillsammans.
Man runkar på tillsammans, ja.
Oh. Det är konstigt.
Och det är sånt man gör. Det var sånt man gjorde i lumpen. Jag vet inte hur det ser ut på Dragsvik.
Killar är så konstiga.
Alltså verkligen, det är helt super weird.
Men hur skulle du definiera Gunnars då, så vi inte tappar den tråden?
Det är alltså en ny typ av onani. En nätbaserad, porrfixerad grej som Gen C har gjort i sin egen subkultur. Det är liksom det är hur jag definierar den. Alltså jag vet inte vad jag ska tycka, men jag måste inte liksom ligga och runka i 8 timmar, men det är skönt att slippa slafsa och klottra med andra människor som är svettiga och luktar kön. Det här är porrens gränslösa omfamning på något sätt, Gunning. För Gunners är porren ersättning för själva livet, alltså. Det ska man komma ihåg. Medianåldern för den sexuellt aktiva Gunnern är 27. Medianåldern för en icke-sexuellt aktiv Gunnar är 23. Och det är viktigt att ni kommer ihåg alltså det här med just att de är 23, för att folk gick på gymnasium eller yrkesskola när pandemin kom och allting stängde ner. Och ni minns ju de där första covid-bilderna från 2019 med helt tomma gator, minns ni?
Ja.
Den här bilden av de här goon caves med desperat masturberande 25-åriga killar, det är den motsatta versionen. Gooner idag visar vart liksom folk tog vägen då. Och det är lite sorgligt att det är så. Men det där, de här gooners brukar masturbera 2-3 timmar om dagen, men vid speciella tillfällen kan de hålla på i 8-12 timmar i sträck.
Va? Va?
Det förklarar ju varför det är en ungdomsföreteelse.
Ja.
Har de inga jobb eller skola eller liksom något annat? Men, alltså det blir ju tröttsamt.
Ja, och sen alltså det är väl så att göra guna i 8-12 timmar gör man ett par gånger i månaden för att man har ett jobb nog. Det är nog människor
som okej, så det är inte varje dag? Okay.
Ja, varje dag är det väl 2-3 timmar. De här gunners sysslar med edging. Alltså att man drar ut på orgasmen så länge man kan. Men sen gooning handlar egentligen om att nå ett speciellt tillstånd. Goon state heter det. Där man tappar sig själv helt och hållet. Det är alltså någonting man också gör ihop med andra. Man liksom, i de där goon caves så är det så små rutor av andra som också alltså masturberar. Det här är en gemenskap. Jag gissar medan jag tittar på de här gooner porn-videos att de här frenetiskt snurrande klippen alltså mest påminner om så här porrens egen brainrot. Och det här är ju inte heller nu något nytt. Alltså det här kallas för PMV, Picture Movie Video. Och det syftar på att den här videon är klippt ihop av bilder och videon som sen synkas till musik. Och det är liksom hundratals porrklipp från nätet ihopslängda till så här några minuters film. Och allting är till så här dånande techno. Och det är dessutom liksom att om ni har en porrfilm så det är ju inte den där förakten utan det är liksom det där själva kopulerande. Jag måste komma ihåg att vi har kanske lyssnare som inte orkar höra när jag säger så fula ord hela tiden. Så liksom, det är ganska tungt att titta på måste jag säga. Att jag på riktigt gjorde ett jobb, Peter. När jag tittade på det här. Mm. På bara några decennier så har i princip alla med en smartphone fått så här omedelbar och helt obegränsad tillgång till hårdporr. Och faktiskt ännu mer extrema grejer att samtidigt verkar det som att de här Gen Z, alltså Zoomers som de kallas, ser det som en helt vanlig del av vardagen. Och i den här artikeln där i Harper's så läser jag att många av gooners hade kollat på porr regelbundet ända sedan 4:an, alltså sedan de är 10. I den där lilla telefonen du har så finns allt det här. I den där lilla telefonen som din 10-åriga son har så finns allt det här.
Men det har ju varit jättemycket gjort om det här just att det här folk tror att till exempel strypsex är helt normalt. Och just att de tittar på så grova grejer och sen när de blir på riktigt ihop med någon så blir det helt liksom konstiga grejer. Och sen, jag tror att flickor är så pass unga att de inte förstår att man får säga nej, man kan säga nej, man ska säga nej. Att i den där, alltså det där blir ju så dåligt. Det blir så dåligt.
Ja, okej. Nu jag undrar om jag kanske avslöjar mig själv som någon sån här sjukligt kåt masturberande Gen X.
Snälla vän, vi har alla vetat det i många år redan.
Så gillar att kolla hårdporr. men alltså, ja, det är inte riktigt mer så här hemskt på mitt Instagram, men alltså i något skede, det är liksom för några månader sedan, varje gång jag öppnade liksom mitt Instagramflöde så möttes jag så här dallriga tissar och rumpor. Vet du, så här brudar som hoppar rep eller bakar jätteintensivt, så att allt skakar. Och det här var ju alltså för att locka mig vidare till OnlyFans. Som man kan betala då för att få se ännu mer naket. Känner någon av er, alltså har ni stött på liknande innehåll på Instagram?
Nej, min Instagram är bara krigszoner och lidande djur. Och några influencers hit och dit.
Det är väldigt många kvinnor i tajta leggings som gymmar. Så ska man klicka sig vidare, vill se mer.
Ja, alltså det har jag också.
Det är också en sån genre. Men att det här med baka och vara hemma, det har jag alltid sett.
Eller så de går in någon supermarket och så böjer de sig ner och liksom så faller byxorna av. Man är bara wow. Alltså det är för att få in mig då på OnlyFans. Och det där på TikTok är det också, tycker jag, liknande innehåll. Och sen just om man går in på Twitter, där är det bara så här alltså hardporr.
Var det inte just artikeln någonstans i Hesaran att finländare sätter helt sjuka summor på OnlyFans? Att vi är
bäst i världen. Ja. Vi betalar mest.
Nej, det är ju riktigt. Det är ju lite pinsamt. Eller borde man starta då äntligen en OnlyFans för att liksom broke as fuck?
Ja, jag tänker det. Det här är den här finländska sisson som vi snart får höra om.
Det är sant.
Men liksom algoritmerna serverar oss det här flödet. Och jag kan nog säga att då är det ju inte konstigt att om du då som ung kille mår dåligt. Eller inte behöver du vara kille. Om du som ung människa mår dåligt. så kanske du fastnar där. Och sen börjar du kolla på porr på heltid. För det finns liksom ett helt nätverk av porr som bara är ett klick bort. Och det här alltså skapar en ny sexualitet som, kan ni tänka er vad den heter?
Pornofil?
Ja, pornosexuell.
Oh,
och det betyder alltså att man fokuserar mer på porr än på riktiga relationer. Alltså folk har börjat kalla sig för pornosexuell för att det känns mest naturligt eftersom porren alltid finns nära.
Och när jag vet du vad?
Ja.
Jag tror att det här är bara evolution och att mänskligheten kommer att dö ut för att vi är så shit. Nu börjar det.
Det kan nog hända. Alltså, vi är nog sämst alltså. Av alla däggdjur är vi det sämsta däggdjuret.
Vi är så shit. Det
har inte varit, jättemycket snack också om att det är väldigt många unga män som aldrig har varit på dejt, aldrig frågat ut någon, aldrig ens kysst eller haft sex. Att sexdebuten ökar hos ett visst antal. Och sen är det några få då som är väldigt attraktiva eller lockar till sig det motsatta könet.
Och de är säkert opererade.
Precis.
men alltså för
att... Jag tänker att det här är då, om det inte finns kvinnor, det kan man ju se alla sådana här... vad ska man säga, homosociala samhällen. När det inte finns kvinnor så hittar man på någonting annat. Mm. Som till exempel Afghanistan eller Saudiarabien. Det finns liksom väldigt mycket homosexualitet för män bara umgås med män och så vidare. Och även inom militärtjänst och så vidare.
Mm.
Så, och kan man tänka sig också att det föds i den här manosfären, om man ska, vad man nu ska kalla det för föds en slags syn på kvinnan som är då någon slags blandning av frakt och dyrkan, kan man säga så. Inte för att det är det här hora Madonna-komplexet utan någonting annat. En slags uppgraderad version av samma grej. Att man på något sätt längtar efter att ha en partner. Längtar efter kärlek, kontakt och ömhet. Men som överlevnadsstrategi istället då blir ett frakt och hat.
Och liksom, me too. När var det? 2017. Det har ju inte gjort det alltså lättare för killar att prata med tjejer.
Nej.
Men det finns ju inte heller några naturliga möteskontakter. Det är väldigt få som går ut idag och raggar på krogen. Och sen så klagar många kvinnor på varför ingen som approachar mig när jag sitter här. Jättesnyggt uppsminkade min nya tired girl look.
Precis.
Varför kommer inte fram några snygga killar och bjuder mig på bash?
Så jag går
för man är så otroligt rädd för att vara den där creep som hamnar sen hennes story.
Ja,
på något sätt.
Och blir uthängd. Det där,
men det är ju det.
Läs den här artikeln också ska jag säga. Men där intervjuar den här journalisten några gunners. Och en gunner säger liksom att hans uttalade skäl till att vara pornosexuell handlar om exakt det här som du säger, Peter. Alltså att han vet inte hur han ska närma sig en kvinna, han har aldrig gjort det. För som jag sa, att om du var 23 som icke är sexuellt aktiv, Gunnar, så då var du liksom 16-17 när pandemin kom. Och då satt du blev liksom inlåst. Du fick ju inte gå ut och träffa folk. Och det är just då som du kanske, det börjar pirra lite i magen när du liksom ser någon tjej, kanske? Och då har du aldrig lärt dig hur du ska göra. Och sen efter pandemin så går du bara liksom in i det här att du går in i en goon state. För du tycker att du identifierar dig som pornosexuell. Då säger jag också alltså att ett annat uttalat skäl är rädsla för könssjukdomar. Och sen också att man alltså inte riktigt vet hur man ska ha sex ju. För man har bara tittat på porr.
Känns ju mest som en rädd för tjejbasiller. Men vad heter det? Det är också kopplat till att man känner att den här världen är på väg åt helvete. Det finns liksom, vad gör man när kometen kommer? Ska man sitta i sin goon cave och runka tills världen går under? Eller man kan också tänka sig att man vet att det är ett fåtal människor som de här biljonärerna, som miljardärerna som styr världen och har fått den här rikedomen. Man vet att jag är medioker, jag har inte den grit, jag har inte talangen. Jag kommer aldrig kunna ens nå upp till ett slags vanligt svensson genomsnittsamerikans liv. Om jag inte gör det så kommer också min attraktionskraft, jag är medioker utseende, jag kommer inte få den kvinna jag eftertraktar för hon kommer vilja ha någon annan med högre status, bättre utseende. Det är kört för mig. Jag ska bara säga, det är nästan som som jag snackade förut, ett väldigt hårt hållet samhälle, som ett muslimskt samhälle till exempel. Att man är liksom deterministisk och då kommer de här matchmakers och informella kanalerna som man använt. Men de finns inte i Europa, där man går via familjen på något sätt och har arrangerade äktenskap. Det arrangerade äktenskapet idag är med porren.
Ja, sen är man säkert också liksom fear of rejection och så här, att det folk är, för att folk är, så klarar inte av det sociala och sen blir man jätterädd att om någon liksom hoppar åt dig. Men hej, det här är lite off topic, men det bara intresserar mig. Just här, hur är det i Mellanöstern att du sa att det är liksom så här mycket så här gay, det här just att män är gay, men är det liksom öppet där eller är det liksom
det är hemskt olika. Nu vet jag inte, jag har inte varit på Mellanöstern på hemskt länge, men till exempel i Syrien där jag var för nästan 15-20 år sedan, så var, och det här var innan kriget då, så var det för mig människor som gick på gatan, höll hand, var sminkade. Det var helt uppenbart för mig att det här var ett homosexuellt par. Men ingen brydde sig, därför att det finns också slags manlig vänskap. När man är ung, man har vänner, och man, det är nästan som en kärleksrelation. Man beundrar sina manliga vänner, för man hänger bara med manliga vänner. Om man inte då tillhör överklassen, så det, man umgås inte över könet. Så då, går man också och håller hand. Man går också med armarna runt halsen och så vidare.
Just det.
Så samtidigt som landet var väldigt liksom officiellt homofobiskt, så fanns det där människor i vardagen. Det var en ung kille som jobbade på en café där man sålde bönor i grytor till taxichaufförer och busschaufförer. Det var ett ganska tuff kvarter vid centralstation, kan man säga. Och den snubben var superfeminin med sminkat, och så han stod bland alla de här taxichaufförerna och ingen sa någonting. Det var helt uppenbart att han var gay, men man brydde sig inte. Samtidigt som det skulle vara en otrolig, jag har en släkting som kom ut som gay, och han gjorde det i Sverige, och det var en enorm grej för familjen. Även om min familj är moderat och öppna, och hans pappa också är väldigt öppen och utbildad, så är det ett trauma liksom. Man har inte den strukturen, man har inte den erfarenheten av att stå för det, va?
Jag har några poänger ännu. Jag funderar på att hur går det ändå till när man liksom, när omständigheterna har ju skapat den här nya sexualiteten, den här pornosexualiteten. Så jag tänker att det är så här, först är det en ung kille som identifierar sig med att vara pornosexuell, och sen dyker det upp communityn så här, lite överallt. Och efter det börjar man bygga ett goon room, och sen bygger man ett till. Sen går man med en wank battle. De sysslar alltså med sånt. Sen kollar man i timmar i sträck på ett hyperaktivt klippkollage bestående av jättestora kukar som så här stöter in och ut ur japanska anime-hjältinnor. Sen blir det ett virvar av så här grovt datorgenererade hästar och riktiga kvinnliga porrstjärnor. Och allt är på en gång.
Men är det så att man fysiskt träffas i en goon cave? Eller goon, vad sa du?
Goon cave.
Gunkev. Åker man dit och ligger på olika madrasser där och runkar tillsammans, eller är det totalt digitalt?
Att det
man
digitalt.
Ligger varsitt litet fönster bara.
Ja, du ser bara på skärmen, men sen samlas också man kring sådana. Man kan också ha sådana träffar.
Okej. Okay.
Och då blir det väl som en runkbulle.
Ja.
Men liksom, man onanerar i timmar tills man hamnar i ett transliknande gun-tillstånd, så ändå måste jag säga, det hänger ju nog ihop med något mänskligt i oss. Alltså en drift att upprepa en ritual, att försätta sig ett slags extas genom då långvarig och intensiv onani när man är då en gooner. Men det finns liksom något djupt mänskligt i vår längtan efter att uppleva och upprätthålla ett sånt transliknande tillstånd. Att vi har alltid letat efter att stilla det behovet. Alltså oavsett om det handlar om att räkna radband, upprepa mantran eller sen meditera på en bergstopp i flera dygn. Att inte det är på det sättet så, liksom, så annorlunda. Att vi alla vill uppleva trans i någon form. Men när man är inne i goon state så slår de här brutala hardcore porrklippen rakt in i hjärnan. Alltså att titta på goon porrvideon för mig är liksom som att ha ADHD och sen ännu ta amfetamin på det. Alltså det blir så snabbt och intensivt, och det är sådana intryck som bara alltså matar på helt sådär, alltså det är splats. Man blir helt utmattad. Och till slut blir det som en sån här mosaik av klipp. En väv av så här ständig stimuli där man till sist hittar ett eget rum att koppla av i. Och kanske också koppla bort från allt annat. Och då börjar jag fundera, är det möjligen det som är tanken? Att man vill bara koppla bort.
Ja, kan man inte se istället då, om du ska gå på den här mänskliga aspekten som Kia var inne på. Att trots att man sitter och runkar, man har runkning och analys som sin största, och porr då som sin största intresse. Att man vill dela det med någon. Mm. Om man inte kan dela det med det motsatta könet, så kanske det ger en någonting att man har någon slags bröderskap där. Att det är ändå en mänsklig kontakt på något sätt.
Mm.
Och man känner sig mindre ensam.
Alltså, och tänk alltså, en av de vanligaste ritualerna i den här gooning är feeding. Och feeding är alltså porrmedierat cybersex där Gunnar håller igång en annan session genom att skicka så här utvald porr från sitt privata arkiv.
Som DJ.
Ja, alltså här finns en gemenskap som inte vi förstår.
Nej.
Nej, kanske Yle borde liksom helt enkelt börja med sex liksom, och porrsändningar så att vi ska få in lite pengar.
Så sällskapet behöver mera pengar, vi har en wank battle.
Vi hade ju det i Sverige.
Va?
Vi hade ju
mjukporr med Fräcka Fredag.
Ah. Ja. Vad är det?
Det var alltid sådana italienska, Francesca, pigan i familjen som sen blev påsatt till liksom, pianotoner av drängen.
Alltså, jag skulle vilja, Peter, att du skulle skriva så här softporr-noveller. Kan man beställa?
Ja, jag har gjort det.
Du förstås har du.
Såklart.
Har du gjort det med Anne Hietanen? Hon har också skrivit porr-noveller.
Nej, jag har inte skrivit tillsammans med henne. Och vi har inte heller gjort det. Men jag har gjort politisk porr där jag har skrivit liksom sexporr om svenska politiker. Alltså. Jag hade en jättebra som hette vad heter den? Liberal afasi som hette Lars Leijonborg som fick en hjärnblödning och sen kastades ut på gatan som flykting. Och alla ville skicka honom till Afrika för att han inte klarade av språktestet eftersom han hade afasi då. Eget språktest. Och sen så bara långa sessioner där han låg påsatt i olika flyktingförläggningar.
Ja, du skriver en sån porr-novell. Förstår inte att du inte har fått Augustpris ännu.
mitt nom de plume, vad heter det? Min pseudonym var Hypospadia.
Hypo vad?
Hypospadia.
Hypospadia. Skriv upp det här.
Google it.
My fellow kids. Okej, nu går vi vidare. Man kan inte få nog av Peter Alfakir. Nu får du berätta om finsk siso.
Men ni har haft så jävla bra snack här. Jag känner mig som att jag är verkligen jag är gonen här.
jag bara
ligger och runkar till hela liksom. Det bara kommer bra grejer hela tiden.
Jag kommer till bra splash, grejer.
Yeah.
Ja.
Splats, 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 splats. In, ut, ut, in.
stora hästar och japanska.
Japanska hjältinnor.
Ja, precis.
No. Jag ska rycka upp mig här. Som sagt, jag har bara sovit 2 timmar.
Jag tycker det går bra.
Tack, men det är kanske just för att man är så tired boy som man klarade av det här.
Tired boys.
Tired boys, ja. Det låter som ett bannan.
Mm.
Ja, alltså det här med nordiska begrepp och ord som ständigt ska plockas upp och bli till internationella trender. Jag vet liksom inte riktigt vad jag ska tycka om det. Å ena sidan är det ju kul att omvärlden uppmärksammar oss här uppe i norr, men samtidigt kan det ju hamna lite snett. I vilket fall så har Economist en Europa-krönika som går, de har en Europa-krönika varje vecka under signaturen Charlemagne. Den här gången har han då valt att plocka upp SISU. Och krönikan jämför då med nordiska fenomen som tagit världen med storm. Till exempel det danska konceptet hygge. Som om ni kommer ihåg det, alla snackar om hygge. Det var så himla populärt. Och det är då värme, trivsel, gemenskap. Men för dagens rådande känsla då av liksom krig, elände, post-covid, allt det här andra som Ukraina-kriget. Och så är det ut med mys- och pyskänslor och in då med finska sisu. Men först tänkte jag fråga er då, ni som är pur finländare, vad tycker ni att sisu är? Eller uttalar det rätt ens? Är det sisu eller sisu?
Sisu.
Sisu, ja. Sisu är kanske just nu då när kriget i Ukraina började, så då var man ju ganska hysterisk och stressad över att tänka att tänk om det kommer hit också, ryssarna attackerar och katastrof, tänk hit och dit. Så då fick man ju ganska starkt nog sådär att något, liksom, mor och farföräldrarna har varit i kriget, de har klarat det. Så om de har klarat det, så då klarar jag också det. Att man ska inte liksom bara gömma sig, utan man ska vara så fitto! Så det är kanske sisu för mig.
Har du sisu?
No, jag vet inte, men jag hoppas det. Liksom, att om ryssarna kommer så inte springer jag vitto iväg inte. I will protect my cats.
Alltså förlåt Sverige, men vi har nog, alltså jag, i det här rummet Finns det mer siso än hela Sverige? Jag har extremt mycket siso. Jag har kämpat mig igenom denna värld, alltså denna, detta som kallas livet på siso.
Ja.
Jag är inte bra på något. Här är jag ändå. Det kallar jag siso.
I en källare i Illebunker.
Ja,
precis.
Ja. Och runkar. Men alltså det där, jag kan säga som så att jag är ju uppvuxen på en ö. Men jag är faktiskt uppvuxen på en ö och jag tror att det här har en liten roll i min siso. För när jag var liten, jag har alltså bara minnen av den här tiden nu, vad är vi? Det är den här podden kommer ut den 4 december. Förr i tiden var det ju is och snö i december när klimatförändringarna inte liksom var så här och knackade på dörren. Och då kommer jag ihåg att det var jätteofta så här, jag var nu typ 8 år gammal och så var mamma och pappa så här, nu ska du föra till skolan. Och jag bara, okej, så gick jag ensam ut i någon så där Helle Hansen-halare på isen och vänta på. Vet ni, kolmörker och vänta på någon fucking skoter. Ja. Och så kom den inte. Och så stod jag där i 2 timmar. Och så gick jag hem. Och så fick jag en massa shit för att jag inte hade farit i skolan. Och jag bara, okej. Liksom, alltså förstår ni att det här är min uppväxt? Det är klart
jag hade en skoter. Herregud, vi hade en skoltaxi. Jag tyckte att det var en jobbigt att gå 1 kilometer i mörkret. Men liksom, det där är helt next level.
Alltså, jag åkte hydrokopter till skolan också. Min syrra spydde på mig. Och man bara kommer fram och alla mina klasskaverin var sådär, du luktar illa, Kia. Man är bara, I know, men jag har siso. Det är min barndom.
Om siso skulle vara en parfym då. Det
skulle vara spyor.
Precis.
Kräk och... Men det kanske är så att det, alltså som svensk, det kanske är så att det saknas en exakt översättning av siso. Men det blir, man kan på något sätt säga att det är någon kombo av uthållighet, envishet, lugn, ett jävlar anamma, även en motgång. Man biter ihop, strävar på trots liksom att snöblandat regn liksom, blåser den i ansiktet ute på iset. Man är, trots att man är småförkyld så, och stressad och utarbetad, så tar man då bussen på morgonen till det fruktansvärt trista jobbet.
Ja.
Och väl på plats ger man 100%.
Halleluja! Mm. du kan exakt det här.
Jag kan det här, ja.
Du kan det här. Mm. Har du något siso själv?
Uff, jag har det. Jag har någon slags jag har någon underlig blandning av min fars vad ska man säga, levantiska driftighet. Jag kommer från en lång linje av matthandlare och nötbutiker från Damaskus basarer. Och sen har jag liksom min mors nordiska depression och flegmatiska liksom, vill bara ligga i ett nattlinje hela dagen och läsa Agatha Christie som någon form av Jabba the Hutt.
Men alltså, hon borde ju ha mera nej, för hon är ju svensk. Asch.
Nej,
det kommer också vara i finne.
Ja. Nej, men jag har siso, men jag börjar liksom, jag kommer till det också, jag börjar förstå att det är ett slags självbedrägeri.
Ja, det
men om vi ska lyfta fram
fake
det.
Fake it till you make it.
Nej, men exakt så är det ju.
Mm. Men i alla fall, man brukar ändå på något sätt, man ser det historiskt, så brukar man lyfta fram siso då som en kraft som fick Finland att klara av att hålla ut mot den sovjetiska invasionen, den fick landet att resa sig ur fattigdom, man höll ihop, man jobbade tillsammans, man strävade, man skapade en välmående välfärdsstat. Siso är någon slags lågmäld heroism och man pratar om handlingar, talar högre än tomma, falska ord. Det är också ett koncept som liksom används internationellt för att förklara varför ett litet land som Finland har lyckats så bra i internationella sammanhang, till exempel idrott, eller man prisar Finland för ett fantastiskt skolväsende och teknisk innovation och högteknologi och industri och så vidare, och för att inte tala om då underbara finska isbrytare. Inte det liksom epitetet av siso, att man bygger de här apparaterna som bryter isen vid Nordpolen. Och det är inte den här artikeln då, eller krönikan i Economist, är ju långt ifrån den första som har försökt plocka upp siso och göra den till någonting eftersträvansvärt. Det har skrivits ett flertal böcker på temat de senaste 2 decennierna. Inte sällan i form av siso som ett framgångsrecept för business och eller siso som självhjälpsterapi. Var siso, klara av dina problem. Men det blir också lite lätt platt och ytligt. Nästan pajsigt tycker jag. Då.
Och det stämmer det ju inte. Vi har väl siso. Finländare har ju siso. Och det har vi alltid haft. Och vi har, så här, vi har kämpat mot ryssen. Och vi är liksom väldigt förberedda på att om det blir ett krig. Och jag läste också, det är i den här artikeln kanske, där står det om att 80% av finländarna är redo att i vapen ifall vi skulle bli anfallna. Medan det är typ 14 i någon annat europeiskt land, var det Italien. Men jag tänker bara att inte vi gör någon framgång. Inte vi någon framgångssaga.
Alltså jag menar, det är absolut om man jämför med andra länder som har varit, om man tänker 120 år sedan, om man tänker hur Finland var då, otroligt fattig, ett av Europas fattigaste länder.
Okej.
Och sen den här liksom resan då till någonting helt annat. Det är ju ganska unikt, det här nordiska miraklet eller undret att man kunde, det är nästan som Kina har gjort de senaste 20 åren, gjorde vi i nordiska länderna kanske på 70-80 år. Att man inte bara att man har en välmående överklass, man lyfter också de lägsta i samhället. Det är unikt.
Precis. Det tycker jag också att det är fint i Finland. Det känns att alla är ganska likvärdiga. Att det är liksom, jag tycker att det är ett bra.
Vissa är mer likvärdiga än andra.
Jag måste ändå säga att vi håller nog på att nedmontera vårt välfärdssamhälle här med rask tag. Med mycket hård siso nedmonterar vi nu.
Jo. Mm. Och med hjälp av SISO så kan ni ju, vad heter det, pull yourself up with your bootstraps.
Precis.
Ja, sant. Precis. Tired look gunke egen SISO. Så kommer vi också ur detta.
Men nu när andra länder och andra tidningar uppmärksammar det här, så kan man också kanske prata, inte om kulturell appropriering, men det blir liksom, man tar ett begrepp och sen så förytligar man det, till exempel. Så ser man ju ofta på sociala medier när de pratar om SISU, så är det alltid någon amerikan som sitter i någon bastu. Eller finnar som sitter i en bastu och det är jättevarmt och man svettas jättemycket. Eller man sitter i en isvak och så står det finska flaggan och SISU. Liksom, titta här. Eller någon, i Sverige, så mycket Sverige-finnar som är stolta över sin SISU och har någon finsk flagga eller någon finsk lejon på axeln och så vidare. Eller SISU som träningsmetod på gymmet. För mig också när man tänker på SISU, så det var någon som sa det, att en vanlig botemedel, i alla fall förr var det, när man var krabbis, det var att man gav sig ut i skidspåret och plågade ihjäl sig själv, så man liksom svettade som gris, fast man hade 2 promille kvar på morgonen, så var man ute och plågade sig som en slags botemedel mot bakfylla, men också för att någon slags självplågeri, att jag hade jättekul igår, men nu ska jag tillbaka.
Ja, för kul får man inte ha.
Stockholm får man inte ha.
Jag vill säga en sak. Alltså, jag har så här problem med, alltså jag måste träna. Alltså, jag låter lite konstigt eftersom jag ser ut så här, men this is life. Jag måste träna varje dag. Jag har ett fel i huvud. Och jag tränar alltså också när jag är sjuk. Och jag tror att det här innehåller ju en form av SISU. Alltså, inte sjuk att jag ligger i någon 39 graders feber, då rör jag mig faktiskt inte ur fläcken. Men vet ni, om man är på så här begynnande flunsa, så då är jag alltid så här, ska jag få och simma eller inte? När jag får simma så ser jag att blir jag frisk eller blir jag sjuk.
Just precis, det är en typisk finsk mentalitet. Aldrig att en liksom en arab i någonstans skulle tänka sig att nu ska jag plåga mig själv, så försvinner den här.
Exakt, jag plågar den ur min kropp. Och jag måste säga att i 50-50 alltså, i hälften av fallerna så blir jag frisk. I hälften av andra fallerna så blir jag inlagd på sjukhus.
Eller så blir det dödssjuk.
Ja. Och det är inte någon fara där heller. Men SISU kommer jag ur det. Alltså, det är ju ett framgångsrecept det här med SISU. Varför har inte alla tagit, liksom? Varför trendar inte det här som någon guldsteg?
Det finns ju andra kulturer som har något liknande. Ryssarna har någon samma sak, det här man ska offra sig för faderlandet.
Ja,
krig, va? Det finns något kollektivt i det hela där. Även om man kan tycka vad man vill om det. Japaner har också precis samma sak, det här man jobbar ihjäl sig, man står och faller. Koreanerna, det här sydostasiatiska. Kan det vara något asiatiskt SISU egentligen, att ni tog med det från Sibiriens slätt? Egentligen, jag vet inte.
Det är något ugriskt.
Det är något ugriskt, Men i alla fall, ni kan höra på min ton att jag inte är så himla förtjust i SISU. Jag är ganska trött på det. Jag har hört det till leda, både i Sverige och i Finland. Och det är någonting man alltid hör tillsammans med Finland. Och det är SISU, det är bastu, det är koskenkorvar, det är knivar. Och sen nu på senaste har också varit väldigt mycket snack om Finland som världens lyckligaste land. Och det börjar nu har man börjat plocka upp SISU då. Och det kanske, jag vet inte om det hör samman, gör det här, att man är världens lyckliga av SISU, jag vet inte.
Nej, men alltså på ett sätt hör det väl samman, på det sättet liksom att vi är kanske det,
vi har låga förväntningar.
Alltså när vi inte har några förväntningar, så jag menar, det säger jag ju alltid, när vi blir, den där utnämningen är ju som liksom, Alltså vi, den kommer ju varje år. Vi vinner. Mm. Det är det enda vi vinner i hela världen. Det är att vi då är så lyckliga. Vilket är ju som ett skämt. Men då är ju alla finnar alltid så, eller finländare alltid så där att om vi är de lyckligaste i världen, hur mår alla andra?
Säg inte annat.
Det tycker jag är kul.
De mår skit.
De mår skit.
Skit.
Mm. Jätteskit.
Men jag vill hellre då prata om Sissos mörka baksida. Och det här med att om den nationella identiteten då består av att man ska bita ihop och kämpa på, så kan det nästan bli någonting perverst. Och då istället för att då till exempel tänka, nu har jag nått så långt som jag orkar, det här är min gräns, så känner man en slags kollektiv skam att man inte ställer upp för laget. Eller så känner man en skam och tänker, nej, 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 jag får inte ge upp. Jag får inte säga att jag orkar inte mer. Jag får inte erkänna mig svag eller besegrad. Och det här någonstans, det blir verkligt destruktivt för människor. Jag menar, jag tänker på hur många finländska män som inte har velat gå till doktorn. För att de kanske också tänker att de har siss och de minst kan stå ut. Det gör ont här, jag har en knöl här. Men det är säkert ingenting. Jag tar liksom kämpa på här. Och sen så bara dör man knall och fall istället.
Du har så rätt.
Man blir sjuk, mycket sjukare än vad man behövt att vara. Mm. Man missar att gå på kontroller till doktorn. Och cancern hinner sprida sig. Och man får en dödsdom. Istället för att man kanske skulle ha kollat upp den här grejen som man kände av för 2 år sedan.
Så ja, här, du har helt rätt.
Då blir det livsfarlig på något sätt.
Mm. Och är det inte så att i Finland så kvinnor lever överhuvudtaget längre för att män går inte till läkaren. Så att det är just därför. Så du är helt on
point där. Jag tänker en annan point om kvinnor eftersom jag är så himla jämställd och svensk. Och jag tänker då på vad heter det, kvinnor då i sin tur har det här med sissorna att man kämpar på kanske i omöjliga relationer. Finland har en extremt hög statistik på våld mot kvinnor. Nästan 50% alltså har upplevt våld av sin partner.
Och är vi inte alltså världsbäst på kvinnovåld?
Det är något sånt, ja. Precis, och det är något 20 kvinnor varje år som dör av att ens partner mördar en. Och då kan man fråga sig, hur mycket spelar då den här sissen in i kvinnors medvetande att man inte får ge upp, man måste kämpa för förhållandet, man får inte liksom erkänna sig besegrad. Och man ska hålla käften och kämpa på, man vågar inte ens nämna det här till någon annan. Det blir som en skam eller att man, ett slags personligt misslyckande nästan, jag vet inte, man fastnar i den våldsamheten
och nej, men det anklagar
sig själv också, jag är inte stark nog, jag borde ha sagt någon, jag borde ha gjort på ett annat sätt.
Ja, det är konstigt hur många kvinnor som liksom, eller varför inte män också, men att hellre stannar i ett dåligt förhållande än att är ensamma, för att just att de upplever att det är då pinsamt och ett misslyckande.
Jag tycker kvinnor idag kan vara glada, för då vet de att det finns liksom en hel begåvningsreserv i de här gunkhusen. Bara plocka och välja och vraka.
Ja. Det är sant. Jag vill säga att nu om ni går ut i tid så får ni jättemycket liksom.
Framtiden är kvinnornas.
Framtiden är kvinnornas. Där har du något. Det var huvud på spiken.
Alldeles för få kvinnor i Kina och Indien.
Mm.
Men jag tänker också att jag ska försöka börja avrunda här. Men sissen kan också fungera som en slags social norm på samhället. Man förväntar sig en emotionell och mental hårdhet. Och det kan också liksom sprida sig i samhällskroppen. Man på något sätt också då osynliggör psykisk ohälsa och utmattning. Säger jag att jag har varit utmattad så liksom jag ser det till en finländare så liksom de nästan fnyser åt mig. Medan det kanske är mer accepterat i Sverige, för här är var och varannan utmattad.
Och är det inte så att Sverige är enda landet i världen där det är liksom en giltig, alltså det är en giltig diagnos? För i Finland är det inte en
nej,
diagnos.
Men men jag tror att det med signaler uppifrån regeringen och så, jag vet det, nej. Men säg så här, den diagnosen ska också tas bort, den ska vi bara göra om till en depression. Det var en kort lucka, det fanns en sån diagnos.
Mm.
Men jag tänker också på att det här, om man går tillbaka till den här artikeln då i The Economy, så vill de gärna lyfta fram den då finska sisun som modell för att höja befolkningens beredskap då, att resten av Europa ska vara som Finland, att Finland gör upp lumpen, de gör repmånader, de förbereder sig för kommande krig på alla sätt. Det här är någonting som är en modell för Europa. Och jag tänker att även det här då, det här militariseringen och CISO som en del av militariseringen också, kan också vara nyttigt att ifrågasätta. För en utomstående så låter det mer som att det är en gräddfil åt mer extremt totalitär syn på staten och samhället. Att man inte tillåts ifrågasätta sin ledare istället för att protestera och demonstrera och visa sitt missnöje. Så då knyter man näven i fickan och kämpar på med ett perk eller ett vitto. Liksom. Mm. Ja, de är idioter, men jag har nog klarat värre. Så för att sammansätta, vad kan man säga om CISO? Jag kan förstå, jag kan se tjusningen med CISO. Det finns någonting positivt kraft i det hela, att man har ett stoisk liksom, syn på livet, att man möter alla prövningar, man håller fast i sin integritet, man står upp för andra och inte bara tänker på sig själv. Men jag vill hellre då lansera en motrörelse som jag kallar för den svenska shitsun. Alltså som, ja, ni förstår ordleken. Sist och sist. Men i alla fall, det är en hund då, en liten hund, knähund. Det som den svenska skjutsen gör, alltså att man skäller först väldigt högt, men så fort det blir lite farligt så springer man iväg. Den svenska, man står inte kvar och liksom slåss. Den svenska shitsun låtsas vara ensam och stark, men faller genast för smicker och lite hundgodis. Den svenska shitsun gråter när hen slår sig med hammaren. Den har hög svansföring, visar integritet, men byter gärna matte på ett ögonblick där det nya verkar bättre. Men framförallt, och kanske det finaste då, är som jag tycker, den svenska shitsun pudlar genast, lägger sig på mage så fort den inser att den har gjort fel. Det gör inte finländare.
No. Med dessa kloka ord vill jag ännu säga en sak. Gå in på arenan, ni ska förstås vara inloggade. Och jag blir jätteglad om ni trycker på det lilla hjärtat, för då favoritmarkerar ni oss. Och tryck också på den lilla klockan bredvid, för då får man en notis varje gång vi publicerar ett nytt avsnitt som det här avsnittet. Peter Al-Fakir, du din shitsu. Nej, du din sisu-man. Tack för idag.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Och min tired girl. Biffen Ahonen. Tack.
Härligt.
Härligt. Jag heter Kia Svetihin, det här är Sällskapet. Vi säger hej då.